Rubriken på det jag vill säga nu är mörkerseende. Och för dig som är ung kanske inte mörkerseende säger någonting. Men ställ dig själv frågan, hur kommer det sig att vi med liksom inga problem svarar i telefon på dagen och tycker att jo, men det är klart det ringer. Men om det ringer på natten, erkänn att man blir lite rädd då. Visst är det märkligt att bara för att det är mörkt ute så blir man orolig när det ringer på natten. Alltså på Öckerö har vi sådana här moppeungar. Jag höll på att säga moppekillar, men skitungar kan man också kalla dem. Sådana som kör på nätterna. Jag har inget problem med moppekillarna på dagarna. Alltså jag tycker till och med att de är lite härliga och lite roliga och lite fina utanför ICA sådär. När de står och lite så här valpigt hänger med armarna och försöker se coola ut. Men på nätterna, när de kör på nätterna, då tänker jag fula saker om dem. Jag avslöjar lite här. Visst är det märkligt att natten har en direkt inverkan på så många känslor hos oss. I Jobs bok står det så här. Om natten är hans sång hos mig. Det är likadant i Saltaren. I Jobs bok står det. Vem är han som föder sången i natten? Så oavsett om jag pratar fysisk natt nu. Eller psykisk, en inre natt. Därför att ibland kan det verkligen vara natt här ute, men också natt här inne. Och ordet mörkerseende hämtar jag från en gammal bok av Philip Yancey. Men är ni unga och inte fattar vad mörkerseende är, så kan vi bläddra igen. För då kan jag säga, det är samma sak som night vision. Alltså när man har goggles på sig och man ser bättre i mörkret. Och man vet vad det är som händer där ute. Om vi bläddrar igen så kan ni få se ett bibelord från Johannes evangeliet kapitel 3, vers 3 och 4. För Johannes berättar oss berättelsen om Nikodemus som kommer till Jesus när då? Miss i nassen. Och han samtalar med Jesus och de vrider och vänder. Och Nikodemus är inte vem som helst, hörni. Så Nikodemus, han liksom ställer frågor och liksom, han tänker och han måste verkligen klura på det här med Jesus. Och vers 3 och 4 säger, Jesus svarade, jag säger dig sanningen. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Och Nikodemus, han svarar, hur kan en människa bli född när hon är gammal? Hon kan väl inte komma in i moderlivet och födas en gång till? Kommer ni ihåg vad Jesus gör då? Han bara, Nikodemus, sitter inte du i stora rådet? Han bara, jo. Alltså, är inte du crème de la crème i Israel? Jo. Alltså, är inte du en av top notch, de mest lärda i landet? Jo. Och du fattar inte ens det här. Nikodemus bara, ska jag komma in i moderlivet igen? Och Jesus bara, nej men lilla hjärtat. Du behöver bli född på nytt och du behöver ha ett liv inombords. Och Nikodemus, va? Ja. Men allt detta vackra till trots så skulle jag vilja säga, vad bra att Nikodemus tar den här processen med Jesus och inte sitter ensam i natten. Är ni med? Så även om vi kan tycka och fnissa lite, alltså, han är inte helt supersmart Nikodemus här, trots att han verkar vara en av de smartaste, så får vi ändå konstatera att det var bra att han pratade med Jesus om det. Och där har vi våran första lärdom. Att även om du kanske är mitt i natten eller har en fysisk, inre, psykisk natt, så är det bra att prata med Jesus om det. så är det bra att berätta med Jesus, berätta för Jesus, med Jesus. Vi tar psalm 42 och vers 9 nu då. Om dagen sänder Herren sin nåd, om natten är hans sång hos mig, en bön till mitt livs Gud. Jag berättade lite för gänget som var här igår att 2019, ett halvår innan hela världen gick i lockdown för corona, så fick familjen Martinsson på Öckerö gå i lockdown på Östra sjukhuset i Göteborg. För vår yngsta höll på att förlora livet, 12 år gammal. Dag och natt i månader fick vi strida för hennes liv. Nu är hon fri, hon är frisk, hon är helt 17 år och galen som 17-åringar ska vara. Men där och då så var det den mörkaste natten jag någonsin har gått igenom. Ni vet när man som pappa vill byta med sitt barn därför att man upplever att det är inte okej att hon går igenom det här. Det är bättre att jag går igenom det. Och det här har hänt folk i Bibeln hela tiden. Kommer ni ihåg att Mose förhandlar med Gud om att om du stryker mig ur livets bok så tar du med dem istället. Så förhandlade jag på nätterna. I min mörkaste natt så liksom försökte jag deala med Gud för att lösa det här. Den här psalmen, det här tänket. Och jag kanske nog skulle börja säga att Jobb blev en av mina bättre vänner den hösten. Därför att helt plötsligt så satte han ord på det här med mörkerseende för mig. Det här med night vision där jag på något sätt skönjer någonting men det är väldigt oklart och lite suddigt. Men jag ser ändå någonting. Därför att i mig själv så ser jag inte det hoppet jag behöver. Jag saknar ett nattseende. Men jag behöver det desperat. Och då är Jobb en hjälp, en tröst, en stöttepelare. Som höll mig uppe och som faktiskt fortfarande håller mig uppe. Och han är inte ensam. För gång efter annan, och igår pratade vi om Sadrak, Mesak och Abednego som sjöng lovsång i den brinnande ugnen. Och i mitt stilla sinne så tänker jag, hade jag varit dem så hade jag sjungit lovsång när jag kommit ut i ugnen. När vi har gått igenom Röda havet, på andra sidan land, på strand, då plockar jag gärna fram min tamburin och sjunger med Miriam så där. Är ni med? Det tycker jag känns bättre. Lyssna nu då. Sadrak och Mesak och Abednego sjöng i ugnen. Vi tar en till. Jona bok, 4 kapitel. Han ska gå till Nineve, blir uppäten av en fisk i kapitel 2. Och så skulle jag vilja räcka upp handen. I kapitel 2 har vi också en lovsång innan han har blivit uppspottad på land. Så sjunger han i fiskens mage. Alltså, jag hade sjungit när jag hade blivit uppspottad. Och då hade jag tänkt att nu Gud, nu ska du få höra en fin sång. Och jag bara, Jona, sjöng du i magen? Vad sjöng du då? Halle, halle, halleluja, det bubblar inom mig. Jag är inte helt säker på det. Alltså, det är en liten friåkning. Jag säger inte att det är grundtexten utan jag bara killgissar lite. Nu då, vi måste gå vidare här. Vi bläddrar igen. Nikodemus möter vi 3 gånger i Johannesevangeliet. Vi möter honom ensam med Jesus mitt i natten. Därför att det är väldigt bekymmersamt för Nikodemus att bli offentlig med Jesus. Det har ett pris. Andra gången vi möter Jesus och Nikodemus så är Nikodemus på jobbet och Jesus är där och det är dålig stämning i omlopp. Så Nikodemus räcker upp handen och säger grabbar och tjejer säger han inte utan säger bara grabbar. Vi kan inte döma någon utan att han har blivit prövad. Så Nikodemus blir lite mer offentlig, blir lite mer publik med sin tro och i sin tillbedjan av Jesus. Den tredje gången vi möter Nikodemus, och nu börjar ni känna Johannes 19:39. Det här är ju efter Jesu död. Efter korsfästelsen så möter vi Nikodemus och Josef från Arimatea. Och vad gör de? De tar Jesu döda kropp från korset och lägger den i en offentlig grav som folket i stan känner till. Nu har Nikodemus, nu är han inte privatreligiös längre. Nu är han inte en tillbedjare i smyg, utan nu är han synnerligen publik. Och jag hinner inte fördjupa mig i allt vad Nikodemus är med om. Utan vi bläddrar igen, får vi se vad som kommer här. Vi bläddrar igen. Nikodemus förstår de totala konsekvenserna av att vara ledare och böja sig. Tillbedjan är nämligen ingen liten sak. Det är inte bara lyfta händer och böjda knä, utan öppet hjärta, givmild plånbok, nya livsmål och totalt förändrad livsstil. Och den första natten i mörkret med Jesus så vågar helt enkelt Nikodemus inte vara offentlig än. Men han är på resa, han är på en vandring mot tillbedjan och tro och utveckling. Så det är en bra resa, den går i mitt tycke förhållandevis sakta. Men vi bläddrar igen. Charles Spurgeon har sagt så här: vilken dåre som helst kan sjunga på dagen. Det är lätt att sjunga när vi kan läsa noterna i dagsljus. Men den skickliga sångaren är den som kan sjunga när det inte finns en ljusstråle att läsa vid. Sånger i natten kommer bara från Gud. De föds inte ur mänsklig makt. Är det någon av er som är lite äldre som kommer ihåg boken Gömstället av Corrie ten Boom? Ja, gött. Hon var holländare som hamnade i Auschwitz, gömde judar i sitt hus och blev därför förvisad till Auschwitz i Polen. Väl inne i den baracken där hon skulle bo så hade tyskarna full koll på dem, men det kom loppor till deras barack. Och en dag börjar Corrie ten Boom och hennes syster högljutt prisa Gud för lopporna. Och alla kände, nu har systrarna Boom tappat den sista boomen. Nu är det utför. Men grejen var, systrarna hade upptäckt att i och med lopporna så vågar inte tyskarna komma in i våran barack. Och det gör att vi kan sjunga i fred. Vi kan högljutt läsa Bibeln och prisa Gud och fira gudstjänst. Och du vet, det här är för mig en utmaning när jag sitter på Östra. Men det här är också en enorm tröst. Att hon med sitt exempel har gått före och visat oss en väg. Ska vi ta en till? Vi tar Habakkuk. Alltså bara tre kapitel. Och vi får ju säga redan i kapitel 1 så avslöjar han sin enorma depression. Alltså han borde ju få tabletter utskrivna för länge sedan. Stackarn vad jobbigt han har det. Så i kapitel 3 så slutar Habakkuks bok med att fikonträdens frukt slår fel, äppelträden ger ingen skörd, liksom veten ger ingen gröda, follorna är tomma, och man bara liksom, hur långt ner ska han gräva innan han liksom, nu är det slut på min bok i alla fall. Alltså jag, stackars Habakuk. Ändå avslutar han med Habakuk 3 och 17 och 18. Likväl vill jag fröjda mig i min frälsningsgud. Herren, Herren är min starkhet och min lovsång. Jag bara, va? Hör ni att vi börjar se ett mönster här nu? Det är inte bara Nikodemus som mötte Jesus i natten. Utan nu har vi konstaterat Jobb, Habakuk, Jona, Sadrak, Mesak och Abednego. Och kommer ni ihåg sista natten med gänget i Matteus 26 och vers 30, så går Jesus ifrån övre salen till Getsemane. Men sen står det bara i en liten passus så här. När de hade sjungit lovsången gick de till Getsemane. Och jag bara, va? Lovsång den kvällen? Just den natten av alla nätter? Alltså det här måste ju ha varit den absolut mörkaste natten ever i Jesu liv. Judas har just lämnat gruppen. Och Jesus bara, nu sjunger vi. Och då är min retoriska fråga är, vad sjöng de då? Lyssna nu. Vi vet att de sjöng psalm 112 till 118. Men det kan också ha varit psalm 111 till 126. Det vi också vet är att de sjöng psalm 112 till 118 garanterat. Och sen så vill jag räcka upp handen och säga utan till också. Utan till. Ingen PowerPoint. Ingen psalmbok. Inte ens ett litet lovsångshäfte som Petrus har tryckt upp. Utan de sjunger utan till. Det här säger oss någonting. Och sen i psalm 118 den här sista kvällen så sjunger Jesus med lärjungarna. Detta är dagen. Låt oss på den fröjdas och vara glada. Här. Förstår ni att lovsång och tillbedjan är liksom vårt livselixir som kyrka? Vi är ett sjungande folk. Inte bara för att fylla ut mötet, utan per definition, vi sjunger oss igenom allt. Jag sa till vännerna som var här igår att det finns ingen annan religion i hela världen som är så sjungande som judendomen och kristendomen. Det finns inga som sjunger så mycket som vi. Och här har du egentligen svaret. Du kan få ett svar till om du inte tyckte att det räckte med Jobb och Jona och Habakuk och Jesus och lärjungarna. Vad heter de? Heter de Paulus och Silas i Apostlagärningarna 16? Vid midnatt höll de lovsång och bön. Och sen står det, de andra fångarna hörde på. Vid midnatt, alltså när det är som mörkast, så tillåter de lovsången och liksom bara, ja, vi bläddrar igen. Nu blir det mycket på en gång. Jag kanske skulle ha förvarnat att det finns en liten, jag försöker vara lite så här smygpedagog, lite lärare ibland när jag predikar. Vinner föga, men kolla på den här bara. Häng med. Nikodemus i Johannes 3. Och sen har vi Jesus och samariskan i Johannes 4. Två totalt helt olika personlighetstyper. Den ena i den änden. Den andra i ytterligheten av det andra diket, höll på att säga. Nikodemus, han är namngiven. Men samariskan, vi vet inte ens vad hon heter. Nikodemus, han får en teori om Guds rike, men samariskan, hon får praktik direkt. Hon möter Jesus, blir förvandlad, springer in i stan och berättar, kom och möt en man som har sagt mig allt jag har gjort. Nikodemus sökte själv upp Jesus, Men samariskan blev uppsökt av Jesus. Nikodemus, han var man, han var jude, han var lärd, han var överklass i Israel. Han tyckte sig både vara rik och ren och lyckad. Men kvinnan, hon anses vara en kvinna, en samarisk kvinna, en okunnig kvinna, och hon är utstött av folket i Samarien. Det säger oss att hon är fattig, att hon är oren, och i någon mening tycker i alla fall andra att hon är olyckad. Nikodemus möter Jesus mitt i natten, och kvinnan möter Jesus mitt på dagen. Nikodemus har ett yttre mörker omkring sig. Kvinnan har ett yttre ljus om sig, men ett inre mörker inombords. För allt har gått sönder. Och lyssna nu, jag vill avsluta med det här. Jesus frågar, hämta din man. Hon svarar, jag har ingen man. Jesus säger, det är rätt det du säger. För 5 män har du haft, och den du har nu är inte din man. Den enkla frågan då, hur många män har hon haft? 5, och en sjätte man har henne. Alltså, hon upplever sig inte ha någon man, utan en sjätte man har henne. Och här hör vi mörkret. Att hon är nog troligtvis utsatt för trafficking. Hon ägs av en man, men hon äger inte någon jämbördigt, likvärdigt. Den hon är utbytbar som en ägodel. Siffran 6 står för ofullkomlighetens tal. Och lyssna noga nu, för det här är sista poängen innan vi ber. Vem är den sjunde mannen i hennes liv? Vad står 7 för? Fullkomlighetens tal. Han som ser på dig och mig som ingen annan. Han som ser samariskan som hon aldrig har blivit sedd förut. Och det är många som har tittat på henne, men helt plötsligt så är det en man som bara... Han ser mig. Och hennes gensvar är tillbedjan, ande och sanning och lovsång och så vidare och så vidare. Och som berättar om för hela stan. Nu då, vem du än är, vilken personlighetstyp du än är, vilken style av liksom tänk du har. Om du tycker det vara, jag är en smygare, jag växer sakta. Jag skulle inte kalla mig privatreligiös, utan jag har min tro och så vidare. Din tro, i mötet med Jesus så behöver din tro och din tillbedjan växa. Så oavsett om du är en Nikodemus eller om du är en samariska, sån där som liksom bara blir frälst och förvandlad. Bara, woohoo! Din tro behöver stadig mognad, utveckling. Du behöver vara på resa. Så du och jag behöver ständigt möta den sjunde mannen i våra liv. Amen. Nu ber vi. Gode Gud, nu har vi pratat jättemycket om tillbedjan från olika håll. Herre, vi tackar dig för ditt levande ord, och vi tackar dig för att Johannes är så bra på att måla stora, breda bilder och bjuda in oss till omvändelse. Herre, vi ber att vem vi än är, så vet vi att du både vill och kan möta oss sådana som vi är. Du vill inte i första hand göra om oss, utan du vill frälsa oss, förnya oss. Och i den meningen också då fortsätta den förvandling som du har påbörjat. Så vi säger, ske din vilja och tillkomme ditt rike. I oss och med oss och runt omkring oss. Gör det du har tänkt, Herre. Rör vid våra liv. Amen.